From the conference center at Temple
Square. Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken under detta möte står en kombinerad kör från missionärsskolan i Provo.
This broadcast is furnished as...
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
Thomas S. Monson, first
Thomas S. Monson, första rådgivare i första presenskapet för kyrkan, leder denna session. Vi hälsar er välkomna denna eftermiddag till den andra allmänna sessionen av den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Gordon B. Hinckley, som presiderar över den här konferensen, har bett mig, broder Månsson, att leda den här sessionen. Vi välkomnar alla som samlats här eller som deltar via television, radio eller internet. Liksom de många andra som samlats i stavcenter i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Musiken under den här sessionen framförs av en kör från missionärskolan i Provo under ledning av Douglas Branchley, Melinda Margaret vid orgeln. Kören inleder detta möte med att sjunga Varje steg, ett steg i tro. Inledningsbönen uppsänds därefter av äldste Dale E. Miller i det 70s kvorum.
Oh. Our beloved Father who art in heaven.
Vår älskade himmelske fader. We humbly and reverently bow our heads. Vi ödmjukt böjer våra huvuden inför dig och erkänner din sanna egenskaper. In our hearts and our minds, Father. I våra hjärtan och våra tankar, Fader. In the restored gospel. Gläds vi åt det återställda evangeliet och vi ber nu att under detta möte att vi kan lyssna uppmärksamt, öppna hjärtan och lyssna till och applicera det, dessa tankar och dessa saker vi får lära oss i dessa sista dagar. Vi ska stödja dessa talare över hela världen för att förstå dessa mål, dessa dina lärjungar, så att vi kan få återvända till din närhet, återvända till dig och vår älskade sons namn, Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now sing.
Kören sjunger nu Jesus, krubbans barn en gång. Efter sången framläggs kyrkans generalauktoriteter, områdesauktoritets 70 och biorganisationens generalpresidentskap för röstning.
Such beautiful singing.
I hope you enjoyed the song. Jag hoppas ni såg missionärsbrickorna på var och en utav dem. Snart lämnar missionärsträningscentret till uppdrag över omkring i världen. Bröder och systrar, president Hinckley har bett att jag nu framlägger för er kyrkans generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap för röstning. Det är föreslaget att vi stöder Gordon Bittner Hinckley som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Thomas Spencer Monson som första rådgivare i första presidentskapet och James Estrus Faust som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. Det som är emot, om någon kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Monson som president för de 12 apostlarnas kvorum. Boyd Kenneth Packer som tillförordnad president för de 12 apostlarnas kvorum. Och följande som medlemmar i detta kvorum.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, and David A. Bednar. Those in favor, please manifest.
De som instämmer, var vänliga visa det. Någon däremot? Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visar det med samma tecken. Vi avlöser äldsterna.
Dale E. Miller, H. Brian Richards, Donald L. Staley, David R. Stone, H. Bruce Stuckey, Robert J. Wetton and Richard H. Winkle as members of the
medlemmar i det 70s andra kvorum. Alla som med oss vill stödja detta, var vänlig visa det.
With similar appreciation, we also extend.
Vi avlöser också Cesar A. S. Milder, Haiki Min och Masayuki Nakono som områdes 70. Alla som med oss vill stödja detta, var vänlig visa det. Det är föreslaget att vi stöder Erich W. Kopiske som ny områdes 70. Alla som är för, visa det. Någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi stöder de övriga generalauktoriteterna områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap som det nu är insatta. Det som instämmer, var vänlig visa det. Det som är emot kan visa det. Röstningen verkar ha varit enhällig, president Hinckley. Tack bröder och systrar för er tro och era böner. Vi har nu glädjen att få lyssna till äldste Robert D. Hales och Joseph B. Worthlin i de 12 apostlarnas kvorum. Efter deras tal får vi lyssna till syster Elaine Dalton, andra rådgivare i unga kvinnors generalpresidentskap. Äldste Hales.
The holy scriptures are the word of God.
De heliga skrifterna är Guds ord som getts oss för vår frälsning. Skrifterna spelar en stor roll när det gäller att få ett vittnesbörd om Jesus Kristus och hans evangelium. Skrifterna som Gud gett oss i dessa sista dagar är Gamla testamentet, Nya testamentet, Mormons bok, läran och förbunden och den kostbara pärlan. Dessa heliga upptäckningar bär vittnesbörd om frälsaren och leder oss till honom. Det är därför som stora profeter som Enos ropar till Herren i tro om att bevara skrifterna. Vill du slå upp Mormons bok tillsammans med mig? På titelsidan läser vi att den skrevs på befallning genom profetians och uppenbarelsens ande, och den har kommit fram genom Guds gåva och kraft, och den översattes genom Guds gåva genom den heliga anden. Den visar vilka stora ting Herren har gjort och gett till oss för att vi ska få kännedom om Herrens förbund så att vi inte blir förskjutna för evigt. Viktigast av allt är att den skrevs för att överbevisa oss om att Jesus är Kristus, den evige guden. Vänd nästa blad till inledningen. Här får vi veta att denna profetiska uppteckning är helig skrift jämförbar med Bibeln. Den innehåller den eviga evangeliets fullhet, redogör för frälsningsplanen och visar vad vi måste göra för att få frid i det här livet och evig frälsning i det tillkommande. Den lovar oss att alla som kommer till frälsaren och lyder de lagar och förordningar som hör till hans evangelium kan bli frälsta. Vilken viktig roll har denna heliga bok i våra dagar? Vad är dess budskap om ändamålet med all helig skrift? På sidan 1 i första Nefi, den första boken i Mormons bok, läser vi att omkring 600 år före Kristus befallde Gud att Lehi att fly med sin familj ut i ödemarken. Men Lehi hann inte särskilt långt förrän Herren befallde honom att sända tillbaka sina söner. Varför? Jo, för att hämta skrifterna, mässingsplåtarna, som var så viktiga att Lehis söner riskerade livet och förlorade alla sina världsliga ägodelar för att få tag på dem. I slutändan var det tack vare Herrens hjälp och Nefis tro som mässingplåtarna på ett förundligt sätt överlämnade sin Nefis händer. När Nefi och hans bröder återvände, gladde sig Leo och började undersöka de heliga skrifterna från begynnelsen och fann att det vore värdefulla, ja att det hade stort värde, emedan det nu kunde bevara Herrens bud för sina barn. Ja, på mässingsplåtarna fanns en uppteckning över Lehis anfäder, deras språk, genealogi och viktigast av allt, evangeliet som Guds heliga profeter undervisat om. När Lehi undersökte plåtarna lärde han sig det som vi alla lär oss genom att studera skrifterna. Vilka vi är, vad vi kan bli, profetior för oss och för våra efterkommande. Det bud, lagar, förordningar och förbund vi måste efterleva för att få evigt liv. Och hur vi måste leva för att kunna härda ut till änden och återvända till vår himmelska fader med heder. Så viktiga är dessa sanningar att vår himmelska fader gav både Lehi och Nefi syner som på ett levande sätt liknade Guds ord vid en järnstång. Både fader och son lärde sig att det enda sättet att hålla sig kvar på stigen som leder till vår himmelska fader är att hålla fast vid denna starka, orubbliga, ytterst pålitliga vägledare. Flera kapitel i Mormons bok ägnas åt hur Lehi och Nefi tillämpar denna lärdom, att ransaka skrifterna och citera från dem. Det är tydligt att de vill att deras familj och vår ska förstå vikten av skrifterna. Speciellt Jesajas profetier om evangeliets återställelse och framkomsten av deras upptäckning, Mormons bok, i vår tid. Mormons bok skildrar hur ett antal civilisationer värderade eller ringaktade skrifterna. Och den börjar med att Lehis egen familj. Herren befallde Lehi att fly från Jerusalem eftersom staden skulle falla i babyloniernas händer och sedan segla över havet till det förlovade landet i en båt byggd efter gudomligt mönster. Men Lehis barn splittrades på ett bittert sätt upp i två grupper. De som följde den rättfärdiga nefiterna som sedan kallades nefiterna hade skrifterna och deras själ upplystes av Guds eviga ords ljus. Men Laman och Lemuel och deras efterkommande, lamaniterna, förkastade skrifterna och fick vandra i okunnighetens, osämjans och förgörelsens mörker. Omkring 400 efter Kristus förkastade också nefiterna Guds ord, nedsjönk i otro och gick under. Och sålunda ändrades omkring 1000 år av nefitisk civilisation. I Eters bok berättas det om jarediterna, en civilisation som lämnade den gamla världen vid tiden för Babels torn, omkring 2200 före Kristus. Herren ledde dem över havet till det förlovade landet i båtar som formgetts genom gudomliga anvisningar. När jerediterna var rättfärdiga välsignades det, men när de förkastade Herrens ord och vägrade omvända sig upphörde Herrens ande att sträva med dem. Så småningom avvekte från Herrens vägar och förgjorde varandra omkring 600 före Kristus. Och sålunda ändades omkring 1600 år av jereditisk civilisation. Lehi anledde till det förlovade landet ungefär vid tiden för jerediternas undergång. Några år senare kom ytterligare en civilisation, Mulek och hans efterföljare, till det förlovade landet. De upptäckte det sista nedtecknade överlevande jerediten, en kung som hette Koriantum. Mulekiterna förde inte med sig några skrifter, som kring 400 år senare, när Mosia och nefiterna hittade dem, var mulekiternas språk obegripligt, och de hade förlorat tron på sin skapare. De visste inte vilka de var. När mulekiterna fick reda på att Herren hade sörjt för att nefiten hade mässingsplåtarna, vilket innehöll judarnas bibliska historia, gladde de sig och slöt sig samman med den nefitiska civilisationen. Som röster ur stoftet ropar Herrens profeter till oss på jorden idag. Håll fast vid skrifterna, klamra er fast vid dem, låt dem leda er, lev efter dem och gläds över dem. Det är Guds kraft till frälsning som leder oss tillbaka till vår frälsare, Jesus Kristus. Om frälsaren levde bland oss idag så skulle han undervisa oss från skrifterna som han gjorde när han levde på jorden. I synagogan i Nasaret, sa han, räckte man honom profeten Jesajas bokrulle. Och då började han tala till dem. I denna dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och senare när de sadduceerna och fariseerna ställde en svår fråga svarade Jesus dem: ni tar fel och förstår varken skriften eller Guds makt. Och efter Jesus uppståndelse på vägen till Emmaus sade han hans lärjungar till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? För hans lärjungar då och nu ringer hans ord ut: forska i skrifterna, det är dessa som vittnar om mig. Ett vittnesbörd som kommer från den heliga anden, för genom den heliga andens kraft kunde ni lära känna all sanning. Bröder och systrar, jag vittnar om att skrifterna har förvarats åt oss av Herrens hand i en vis avsikt. Genom honom Lehi profeterade: dessa mässingsplåtar skulle aldrig förstöras, ej heller skulle det mer göras otydliga genom tidens lopp. Herren lovade en oss att han skulle bevara och föra fram skrifterna i sin egen bestämda tid. Profeten Moroni sa om Mormons bok att den var förseglad och gömd åt Herren, att den icke måtte bliva förstörd. Skrifterna som vi har ger profetier och löften som har blivit fullbordade i vår tid. Vilken härlig välsignelse. För när vi vill tala till Gud så ber vi. Och när vi vill att han ska tala till oss rannsakar vi de heliga skrifterna. För hans ord uttalas genom hans profeter. Då undervisar han oss när vi lyssnar till den heliga andens maningar. Om du inte hört honom tala till dig på sistone, återvänd då med nya ögon och nya öron till skrifterna. De är vår andliga livlina. I mörkret bakom järnridån överlevde det heliga tack vare att de hörde hans röst genom skrifterna. Och i andra delar av världen kunde kyrkans medlemmar inte gå i kyrkan under en tid, men de fortsatte att dyrka Gud tack vare att de hörde hans röst genom skrifterna. Under alla krigen i det gångna århundradet och under de konflikter som rasar idag överlevde de sista dagars heliga tack vare att de hör hans röst genom skrifterna. Ty Herren har sagt: skrifterna skulle givas till frälsning för mina utvalda, ty de skulle höra min röst och se mig, och de skulle icke sova. Det skola bestå på min tillkommelses dag, till det skola bliva rena, så som jag är ren. Under de två senaste 1000 år sedan skrev Jesaja Guds ord: gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna det upp i en bok så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt. Dessa dagar är våra dagar. Den här världen behöver skrifterna idag. Innan frälsaren kom var det nödvändigt för alla Guds barn att få undervisning om Moses förberedande lag som tillät öga för öga och tand för tand. Många i den här världen lever fortfarande efter denna skrämmande lag, och vi ser bevis på detta runt omkring oss. Vi förkunnar frimodigt att lösningen för terrorism, förgörelse och även folkmord i dessa dagar finns i skrifterna. Evangeliet i gamla testamentet har uppfyllts i nya testamentet. Profetierna i Bibeln blev uppfyllda i Mormons bok. Lärarna förbunden och den kostbara pärlan bär vittne om att evangeliets fullhet nu finns på jorden. Från första Mosebok till Malaki och från Moses till Abraham profeterades det att frälsaren skulle komma. Från Matteus evangeliet till Uppenbarelseboken, från Nefi till Moroni och från Joseph Smith till vår älskade levande profet Gordon B. Hinckley vittnar alla profeterna om att Jesus Kristus, den länge emotsedda Messias, har kommit och ska komma tillbaka. I honom är det gamla förgånget. Allt har blivit nytt. Överallt i de heliga skrifterna förkunnar hans nya och eviga evangelium. Du ska älska din nästa som dig själv. Älska era ovänner. Välsigna dem som förbannar eder. Gör en väl mot dem som hatar eder och bedjen för dem som visar eder illvilja förfölja er. Av eder fordras det att de skulle förlåta alla människor. För detta är vår frälsares evangel. Han som har smorts för att förbindra dem som har ett förkorsrossat hjärta. Att ropa ut frihet för det fångna och befrielse för det förbundna. I slutet av Mormons bok ser Moroni bildligt talat ut över återstoden av sitt folk. Han visste att deras undergång kunde undvikas om de inte hade glömt Guds heliga ord och förlorat Herrens ande. Är det att undra på att Moroni personligen skriver till oss, till dig och mig, och vädjar att vi gör anspråk på välsignelserna i skrifterna. Jag uppmanar er, när ni erhåller dessa urkunder, att i då frågan Gud, den evige fadern, i Kristi namn, om dessa upptäckningar icke är sanna, och om i frågan med ett uppriktigt hjärta och ett verkligt uppsåt, samt med tro på Kristus, ska han uppenbara sanningen för er, genom den heliga andens kraft. Och genom den heliga andens kraft kunde ni lära känna all sanning. Vi lever i de sista dagarna, bröder och systrar, i tidernas fullhet. Vi måste komma ihåg att vi har kontroll över vilka vi är, hur svårt det än är och hur det än blir i världen. Liksom människan är tredje Nefi kommer den lojala och trofasta att motstå den ondes glödande pilar när han släpps lös på jorden. Trots all oro i världen, när frälsaren kommer till vårt tempel, liksom han gjorde i Mormons bok, kommer alla som är trofasta och trofasta att vara där. Och detta ber jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
I am grateful.
Jag är tacksam att få vara med er idag och hämta kraft ur era vittnesbörd. Jag kan inte i ord uttrycka min tacksamhet för era uppmuntrande ord, er kärleksfulla omtanke och era böner. Idag skulle jag vilja tillåta mig några få personliga minnen. Jag är född av goda föräldrar. Av min far Joseph L. Worthlin lärde jag mig värdet av hårt arbete och medkänsla. Han var biskop i vår församling under den stora depressionen. Han hade sann omtanke om nödställda. Han tog sig an dem som var i nöd, inte bara för att det var hans plikt, utan för att det var hans uppriktiga önskan. Han vårdade sig oförtröttligt och många nödlidande och varit i stor välsignelse för dem. I mina ögon var han en idealisk biskop. Alla som kände min far visste hur flitig han var. Någon sa en gång till mig att min far kunde arbeta för tre. Han slog sällan av på takten. Och 1938, då han drev en framgångsrik affärsrörelse, fick han ett telefonsamtal från kyrkans president Heber J. Grant. President Grant berättade att de skulle ombilda presiderande biskopsrådet den dagen och ville att min far skulle verka som rådgivare åt LeGrand Richards. Detta överraskade min far och han frågade om de kunde be om det först. President Grant sa, Broder Worthlin, det är bara en halvtimme till nästa konferenssession och jag vill vila mig lite. Vad säger du? Naturligtvis samtyckte min far. Han verkade i 23 år, 9 av dem som kyrkans presiderande biskop. Min far var 69 år när han dog. Jag råkade vara tillsammans med honom när han plötsligt sängnade ner. Kort därefter var han borta. Jag tänker ofta på min far. Jag saknar honom. En annan som hade stort inflytande i mitt liv var min mor Madeline Bittner. I sin ungdom var hon en duktig friidrottare och framstående sprinter. Hon var alltid vänlig och kärleksfull, men hennes tempo var ansträngande. Hon sa ofta, skynda på, och när hon sa det ökar vi farten. Kanske det var ett av skälen till att jag var bra på att accelerera när jag spelade amerikansk fotboll. Min mor hade stora förväntningar på sina barn och förväntade sig att de gjorde sitt bästa. Jag minns fortfarande hon brukar säga, var inte en slashas. En slashas var för henne någon som var slö och inte förverkligade sina inneboende möjligheter. Min mor dog när hon var 87 år och jag tänker ofta på henne och saknar henne mer än jag kan säga. Min yngre syster Judith var författare, tonsättare och pedagog. Hon älskar många saker, däribland evangeliet, musik och arkeologi. Judith hade födelsedag några dagar före mig. Varje år gav jag henne en ny, ovikt $1 i födelsedagspresent. 3 dagar senare fick jag 50 cent i födelsedagspresent av henne. Judith avled för några år sedan. Jag saknar henne och tänker ofta på henne. Det för mig till min hustru Elisa. Jag minns den första gången jag träffade henne. Jag skulle göra någon en tjänst och hade gått till hennes hem för att hämta hennes syster Frances. Elisa öppnade dörren och åtminstone för mig var det kärlek vid första ögonkastet. Hon måste också ha känt någonting för de första ord jag minns henne säga var, jag visste vem du är. Elisa studerade engelska. Än idag bevarar jag dessa 5 ord i minnet som några av de vackraste orden på mänskligt språk. Hon älskade att spela tennis och hade en blixtrande serv. Jag försökte spela tennis med henne men gav slutligen upp efter att jag insett att jag inte kunde träffa det jag inte ens såg. Hon var min styrka och min glädje. Tack vare henne blev jag en bättre man, maka och far. Vi gifte oss, fick 8 barn och vandrade tillsammans i 65 år. Jag har min hustru att tacka för mer än jag kan uttrycka. Jag vet inte om det någonsin funnits ett fulländat äktenskap, men i min synvinkel sett menar jag att vårt äktenskap var det. När president Hinckley talade vid Elisas begravning sa han att det är förödande och förtärande att förlora någon som man älskar. Det tär på ens själ. Han hade rätt. Elisa var min stora glädje i livet. Nu är hennes bortgång min stora sorg. Under ensamma timmar har jag tillbringat mycket tid med att tänka på eviga ting. Jag har begrundat den trösterika läran om evigt liv. Under min livstid har jag hört många predikningar om uppståndelsen. Jag kan liksom ni berätta om händelserna den första påsksöndagen. I mina skrifter har jag markerat skriftställen som handlar om uppståndelsen och har inom räckhåll många av de viktiga ord som nutida profeter sagt om detta ämne. Vi vet vad uppståndelsen är. Andens återförening med kroppen i dess fullständiga form. President Joseph F. Smith sa att de som vi måste skiljas från här kommer vi att möta igen och se dem sådana de är. Vi kommer att möta samma personlighet som vi umgicks med här i köttet. President Spencer W. Kimball preciserade detta med orden: jag är säker på att om vi kan föreställa oss själva när vi är som allra bäst, fysiskt, psykiskt, andligt, är det så vi ska återvända. Uppståndelsen innebär att denna dödliga lekamen uppstår till en odödlig lekamen. Icke mera kunna vi dö. Kan ni föreställa er det? Ett liv i våra bästa år. Aldrig var sjuk, aldrig ha ont. Aldrig var nedtygd av de motgångar som vi så ofta ansätts av och gjorde livet. Uppståndelsen är det centrala i vår tro som kristna. Utan den är vår tro meningslös. Aposteln Paulus sa: om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och vår tro meningslös. I världshistorien har det funnits många stora och visa själar, och många av dem gjorde anspråk på att ha särskild kunskap om Gud. Men när frälsaren uppstod från graven gjorde han det ingen någonsin hade gjort. Han gjorde vad ingen annan kunde göra. Han slet av dödens band, inte bara för egen del, utan också för alla som någonsin levt, rättfärdiga och orättfärdiga. När Kristus uppstod från graven, som uppståndelsens förstling, gjorde han denna gåva tillgänglig för alla. Och med denna storslagna handling mildrade han den förödande och förtärande sorg som gnager i själen hos dem som har förlorat älskade nära och kära. Jag tänker på hur mörk den fredag var när Kristus lyftes upp på korset. Denna fasansfulla fredag bävade jorden och mörknade. Hemska stormar piskade jorden. De onda människor som hade traktat efter hans liv jublade. Nu när Jesus inte längre fanns till skulle de som följde honom säkerligen skingras. Den dagen var triumfen deras. Den fredagen brast förlåten i templet i två delar. Maria från Magdala och Jesu mor Maria var utom sig av sorg och förtvivlan. Den enastående man de hade älskat och ärat hängde livlös på korset. Den fredagen var apostlarna förkrossade. Jesus, deras frälsare, han som hade gått på vattnet och uppväckt de döda, var själv i ogudaktiga människors våld. De såg hjälplöst på när han övervanns av sina fiender. Den fredagen blev människosläktets frälsare förmjukad, slagen och smädad. Det var en fredag som var uppfylld av den förödande och förtärande sorg som gnagde i själen hos dem som älskade och ärade Guds son. Jag tror att den fredagen var den mörkaste av alla dagar sedan början av denna världshistoria. Men den hopplöshet som rådde denna sorgliga dag bestod inte. Förtvivlan dröjde inte kvar. För på söndagen sprängde den uppståndne Herren dödens band. Han stod upp ur graven och visade sig härligt triumferande som hela människosläktets frälsare. Genast sinade tårarna som hade runnit oupphörligt. De läppar som hade viskat kvalfulla och sorgtyngda böner fyllde nu luften med underbar lovprisning. För Jesus Kristus, den levande Gudens son, stod framför dem som uppståndelsens förstling, beviset på att döden bara är en början på en ny och underbar tillvaro. Vi kommer alla att ha våra fredagar, dessa dagar när själva universum tycks ha gått i kras och spillrorna av vår värld ligger strödda runt omkring oss. Vi kommer alla att få uppleva tider när vi är trasiga, när det tycks som om vi aldrig kan bli hela igen. Vi kommer alla att ha våra fredagar. Men jag vittnar för er i hans namn som besegrade döden. Det kommer en söndag. I vår sorgs mörker, det kommer en söndag. Oavsett vår förtvivlan och oavsett vår bedrövelse, det kommer en söndag. Här i livet eller livet efter detta, det kommer en söndag. Jag vittnar för er att uppståndelsen inte är en myt. Vi har deras personliga vittnesbörd som såg honom. Tusenden i gamla och nya världen såg den uppståndne frälsaren. De rörde vid såren i hans händer, fötter och sida. De grät ohämmat av glädje när de omfamnade honom. Efter uppståndelsen förnyades lärjungarna. De färdades runt omkring i världen och predikade evangeliet, strålande nyhet. Om de hade velat kunde de ha försvunnit och gått tillbaka till tidigare liv och yrken. Efter en tid skulle deras umgänge med Herren ha glömts bort. De kunde ha förnekat Kristi gudomlighet. men det gjorde de inte. Trots faror, förlöjligande och hot om död besökte de olika platser, gick in i tempel och synagogor och predikade djärvt om Jesus Kristus, den levande Gudens uppståndne son. Många av dem gav sitt eget dyrbara liv som ett sista vittnesbörd. De dog som martyrer med vittnesbördet om den uppståndne Kristus på sina läppar. Uppståndelsen förvandlade dem som bevittnade den. Borde den inte förvandla oss, bröder och systrar? Vi ska alla uppstå från graven. Den dagen ska min far omfamna min mor. Den dagen ska jag återigen få hålla min älskade Lisa i mina armar. Tack vare världens frälsares liv och offer ska vi återförenas med dem vi älskat. Den dagen ska vi veta hur den vår himmelske faders kärlek är. Den dagen ska vi jubla över att Messias övervann allt så att vi kunde få leva för evigt. Genom de hela förordningarna vi tar emot i helgade tempel kan inte vår bortgång från denna korta jordiska tillvaro länge separera det som har knutit samman av heliga band. Det är mitt högtidliga vittnesbörd att döden inte är slutet på tillvaron. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Tack vare den uppståndne Kristus är döden uppslukad och segern vunnen. Tack vare vår älskade återlösare kan vi höja vår röst mitt i den mörkaste fredag och förkunna: du död, var är din seger? Du död, var är din udd? När präst Hinckley talar om hur fruktansvärt ensamma de blir som förlorar någon de älskar, lovade han också att i nattens stillhet ska en mild och ljudlös röst viska frid i vår själ och säga: allt är väl. Jag är oändligt tacksam för evangeliets upphöjda, sanna lära och för den heliga andens gåva som är min själ viskat de trösterika och fridfulla ord som vår älskade profet utlovade. I djupet av min själ fröjdas jag över evangeliets härlighet. Jag fröjdas över att profeten Joseph Smith blev utvald att återställa evangeliet till jorden i denna sista tidsutdelning. Jag fröjdas över att vi har en profet, president Gordon B. Hinckley, som leder Herrens kyrka i vår tid. Må vi förstå och leva i tacksamhet för de oskattbara gåvor en kärleksfull himmelsk fader ger oss som sina söner och döttrar, och för löftet om den strålande dag då vi alla triumferande ska uppstå från graven. Att vi alltid må veta att hur mörk vår fredag än är, så kommer det en söndag. I min bön, i Jesu Kristi namn. Amen.
When our first grandson was born,
när vårt första barnbarn föddes skyndade hela familjen iväg till sjukhuset. Det var en underbar upplevelse för mig att se vår äldste son Matthew hålla denna dyrbara lilla pojke. Då vi stod vid fönstret på avdelningen tillsammans med vår yngste son tittade vi in i ögonen på denna nya lilla ande. Så ren, så obefläckad, som nyligen nedkommen från himlen. Tiden verkade stå stilla och under en kort ögonblick kunde vi se in i evigheten. Det kändes som tiden stod stilla och för ett ögonblick kunde vi se den magnifika eviga planen. Livets helg blev kristallklart och jag viskade till Chad: förstår du varför det är så viktigt att hålla sig ren och obefläckad? Han svarade vördnadsfullt: ja mamma, det förstår jag. Stunden var så mäktig att jag önskar att varje ung man och kvinna, varje ung vuxen, ja, var och en av oss ska känna och veta hur det viktigt är att leva ett värdigt och rent liv. Det är vår värdighet som kvalificerar oss till att uppfylla vår egen jordiska mission. Vår personliga mission började långt innan vi kom till jorden. Vi kallades och bereddes i det förjordiska livet att leva på jorden under en tid när frestelserna och utmaningarna skulle vara som störst. Detta skedde på grund av vår mycket stora tro och våra goda gärningar, och medan vi valde det goda. Vi förstod vår faders plan och vi visste att den var god. Vi inte bara valde den utan vi försvarade den. Vi visste att vår jordiska mission skulle präglas av frestelser, utmaningar och prövningar. Men vi visste också att vi skulle välsignas med evangeliets fullhet, levande profeter och den heliga andens vägledning. Vi visste och förstod att vår framgång här på jorden skulle avgöras av vår värdighet och renhet. Vad betyder det att vara värdig? I mormors bok bad Lamonis far att få veta: vad ska jag göra att jag må hava detta eviga liv varom du har talat? Därefter slöt kungen ett förbund med Herren genom att säga: jag vill avstå från alla mina synder på det jag må känna dig. Så snart Lamonis far förstod vem han var och den stora plan han var en del av, blev värdigheten hans hjärtas önskan. För att bli värdiga fattar vi beslut som gör det möjligt för oss att återvända till vår himmelske faders närhet. Vi väljer det som berättigar oss att göra anspråk på alla de välsignelser han har i beredskap för oss. Det är därför vi är här på jorden, för att se om vi vill göra allt vad Herren befaller oss. Det är genom vår tro på Herren Jesus Kristus vi kan motstå frestelser. Vår tro gör det möjligt för oss att sky det som är ont. Det blir motbjudande för oss eftersom ljus förenar sig med ljus och dygd älskar dygd. Att bli obesmittad av världen kräver inte bara tro utan också omvändelse och lydnad. Vi måste leva efter evangeliets normer och gör det som berättigar oss till den heliga andens ständiga sällskap och vägledning. För anden kan inte bo i oheliga tempel. En ung man jag känner sa: det är bara för svårt. Att följa normerna i min värld är inte realistiskt. Det är bara för svårt. Dock vet vi att vi är Guds söner och döttrar och därför måste vi sträva efter att vara värdiga. En annan grupp ungdomar antog mottot: jag kan göra svåra saker. De förstår sin identitet, sin mission, sin källa till vägledning och de får styrka genom att hålla sina förbund. De förstår också att när ett misstag begås så kan de omvända sig. Satan vill att vi alla ska tro att omvändelse är omöjligt. Detta är absolut inte sant. Frälsaren har lovat oss förlåtelse. Varje vecka när vi värdigt tar del av sakramentet är det möjligt för var och en av oss att bli ren och fläckfri när vi lovar att alltid minnas frälsaren samt hålla hans bud. Jesu Kristi evangelium är ett enkelt evangelium och vi är givna redskapen som gör stigen rak och smal. Vägen är tydlig, till mitt ok är milt och min börda är lätt. För 38 år sedan blev min man och jag vigda i Salt Lake-templet av president Gordon B. Hinckley. Det råd och den vägledning han gav oss den dagen blev en ledstjärna för våra liv. När vi gick ut ur templet som man och hustru gick vi till en park nära tempelplatsen och skrev ner i en dagbok de visdomsord vi hade fått. Han rådde oss att alltid komma ihåg våra böner kväll och morgon och att be som ett par och som familj. Han rådde oss att alltid betala fullt och ärligt tionde. Han rådde oss att läsa skrifterna dagligen och att tillämpa principerna i våra liv. Och han rådde oss att vara värdiga. Han sa: lev alltid så att när ni behöver Herrens välsignelser, ni kan be till honom och få dem tack vare att ni är värdiga. Han sa det: det kommer stunder i livet när ni behöver omedelbara välsignelser. Och ni måste leva på ett sådant sätt att de beviljas. Inte på grund av barmhärtighet, utan för att ni är värdiga. Jag förstod inte då vad detta betydde. Men under de 38 år som gått har vi bett vår himmelske fader om många omedelbara välsignelser. Dessa heliga vanor har dagligen hjälpt oss vandra stadigt på vägen som leder tillbaka till vår faders närhet. Och idag säger jag: tack Gud att profeter du sänder som leder oss fram i ditt ljus. Personlig värdighet är absolut nödvändigt för att gå in i hans tempel och att slutligen bli arvingar till allt vad fadern har. Herren har sagt: pryd alltid dina tankar med dygd, då ska du ha ett frimodigt medvetande inför Gud. När vi gör detta kan vi med tillförsikt besöka Guds heliga tempel med kunskap om att vi är tillräckligt värdiga för att gå dit där Herren själv går. När ni är värdiga och rena så kan vi inte bara gå in i templet utan templet kan gå också in i oss. Herrens löften om frälsning och glädje blir våra och vår jordiska mission blir hans. Förra månaden gick vår yngste son Chad in i templet med en vacker värdig ung kvinna för att bli vig för tid och all evighet. När han tog hennes hand och knäböjde vid altaret såg jag in i speglarna på båda sidorna och återigen vill jag viska. Förstår du varför det är så viktigt att vara ren och fläckfri? Men den här gången behövde jag inte påminna honom, för anden tog hand om viskningen. Till alla ungdomar av ädel härkomst säger jag: se in i evighetens fönster. Föreställ er själva i Herrens heliga tempel. Se er själva värdiga, levar värdiga och rena liv. Framtida släkten är beroende av er. Jag bär vittne om att värdighet är möjligt tack vare den återlösande och möjliggörande kraften i Jesu Kristi försoning. Jag ber att det må sägas om var och en av oss. De ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. I Jesu Kristi namn. Amen.
Kör och församling sjunger nu: se högt på bergets krön, psalm nummer 4. Efter sången får vi lyssna till Elsie Shane M. Bowen och Daniel L. Johnson i det 70s kvorum. Därefter får vi lyssna till Elsie Dieter F. Uchtdorf i det 12 apostlarnas kvorum. Detta är den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
I Idaho Falls i Idaho finns en vacker flygplats. Det är en av de största flygplatserna i regionen och därför ifrån går det lätt att flyga till Snake River-dalen.
Jag minns när jag som en ung man kom hem från Chile till just den här flygplatsen och möttes av min familj efter 2 års tjänst som missionär. Liknande scener har ägt rum tusentals gånger på den här flygplatsen när trofasta heliga har tackat ja till kallelsen att tjäna. Det är en mycket användbar och viktig del av staden och regionen. I närheten av flygplatsen ligger en annan mycket användbar och vacker del av staden, Freeman Park. Snake River rinner genom den här parken i mer än 3 kilometer. Det finns en gångstig genom parken som går längs floden i flera kilometer. Freeman Park har tunnland efter tunnland med gräsbeväxt mark där det är fullt med baseball- och softballplaner, gungor för barnen, skyddande platser för släktträffarna, picknickar och vackra gångvägar med träd och buskar för romantiska promenader för förälskade par. Tittar man neråt floden från parken kan man se det majestätiska templet i Idaho Falls som vitt och rent står högt på belägen på marken. Ljudet av Snake Rivers forsande vatten när floden ringlar fram genom naturens lavaformation gör den här parken mycket attraktiv. Det är en av de platser där jag helst går med min käraste, kopplar av, funderar och mediterar. Det är en mycket fridfull och inspirerande plats. Varför talar jag om den regionala flygplatsen och Freeman Park, Idaho Falls? Jo, båda är byggda på samma slags mark. Båda dessa vackra och användbara platser var en gång soptippar. På en soptipp begraver man sopor mellan olika jordlager. Websters ordboks definition av en soptipp är ett system för hantering av skräp och sopor där avfallet begravs mellan olika jordlager för att höja upp en låg marknivå. En annan definition av soptipp är en plats där sopor begravs och marken återvinns. Definitionen av att återvinna är att återkalla från ett felaktigt eller orätt uppträdande, att rädda från ett oönskat tillstånd. Jag har bott i Idaho Falls nästan hela mitt liv och jag har bidragit med mycket skräp till dessa soptippar i över 50 år. Vad skulle städernas fader tänka om jag en gång dök upp på en av startbanorna i Idaho Falls flygplats eller mitt på ett av de gräsbevuxna fälten i Freeman Park med en grävmaskin och började gruva upp stora hål? Om du frågar mig vad jag höll på med skulle jag svara att jag ville gräva upp de gamla sopor som jag hade bidragit med under årens lopp. Jag kan tänka mig att de skulle berätta att det inte fanns något sätt att identifiera just mina privata sopor och att de hade återvunnits begravs för länge sedan. Jag är säker på att de skulle säga att jag inte hade någon rätt att gräva upp skräpet och att jag förstörde något mycket vackert och användbart som de hade gjort av mina sopor. Kort sagt, jag tror inte att de skulle vara särskilt nöjda med mig. Jag tror att de skulle undra varför någon skulle vilja förstöra någonting så vackert och användbart i ett försök att gräva upp gamla sopor. Är det möjligt att återvinna ett liv som genom vårdslös nonchalans har blivit så översållat med skräp att det verkar som personen aldrig någonsin kan bli förlåten? Eller hur är det med dem som ärligt anstränger sig men faller tillbaka i synd så många gånger att han har en känsla av att det inte finns någon möjlighet att bryta ett till synes ändlöst mönster? Eller hur är det med dem som har ändrat sitt liv men som helt enkelt inte kan förlåta sig själva? Med Jesu Kristi försoning och åtanke undervisade Alma folket i Gideon. Han ska gå ut och lida plågor, bedrövelse och frestelser av alla slag. Och detta på att ordet ska uppfyllas, vilket säger, han ska påtaga sig sitt folks plågor och sjukdomar. Han ska påtaga sig döden på det han må lossa dödens bojor, vilka fjättrar hans folk. Han ska påtaga sig deras skröpligheter på det hans inre må bli fyllt med barmhärtighet enligt köttet, så att han enligt köttet må kunna bistå sitt folk i deras skröpligheter. Anden vet allting. Dock lider Guds son enligt köttet. På det han må kunna påtaga sitt folks synder och utplåna deras överträdelser i kraft av sitt befrielseverk. Och se, detta är det vittnesbörd som jag har. Det var också om försoningen som Jakob, Nefis bror, undervisade. Därför måste försoningen vara obegränsad. Om den icke vore en obegränsad försoning, kunde icke denna förgänglighet ikläda sig oförgänglighet, och därför skulle den första domen som fälldes över människan nödvändigtvis ha blivit evigt bestående, och i så fall måste denna kötsliga lekamen bliva nedlagd till att förruttna, förvandlas till stoft i dess moders, jordens sköte, och aldrig mer uppstå. Jesu Kristi försoning är tillgänglig för var och en av oss. Hans försoning är obegränsad. Den gäller alla, även dig. Den kan rena, återvinna och helga även dig. Det är vad obegränsad betyder. Total, fullständig, helt och hållet, för evigt. President Boyd K. Packer har sagt: det finns ingen vana, ingen uppror, ingen överträdelse och inget brott som är undantaget från löftet om fullständigt förlåtelse. Detta är löftet till Kristi försoning. På samma sätt som soptippen kräver hängivet arbete, uppmärksamhet och att man mödosamt lägger lager på lager av fyllning för att återvinna den lågliggande marken, kräver våra liv också samma vaksamhet. Att vi ständigt lägger lager på lager av omvändelsens helande gåva. Liksom stadens fäder i Idaho Falls skulle tycka illa om att en person försökte gräva upp sina gamla sopor, känner sig vår himmelska fader och hans son Jesus Kristus ledsna när vi väljer att förbli i vår synd. När omvändelsen gåva som möjliggjordes genom försoningen kan rena, återvinna och helga våra liv. När vi med tacksamhet tar emot och använder oss av denna gudbördiga gåva kan vi njuta av hur sköna och användbara våra liv är som Gud har återvunnit genom sin obegränsade kärlek och sin sons och vår broders Jesu Kristi försoning. Jag vittnar om att Jesus är Kristus, den levande Gudens son, att hans försoning är verklig och att han genom försoningens under kan göra var och en av oss rena igen, även dig. I Jesu Kristi namn. Amen.
My remarks this afternoon are intended as a...
Mitt tal i eftermiddag är avsett som en inbjudan till dem som ännu inte fått ett personligt vittnesbörd om att betala ett fullt tionde. Ursäkterna är många som används för att inte betala tionde, till exempel medicinska nödfall, skulder, bil- och eller husreparationer, skolutgifter och försäkringskostnader. Sådana saker och andra liknande dem är realiteter och utmaningar som de flesta av oss kämpar med varje dag. Dessa svårigheter anstränger våra ekonomiska tillgångar, och om vi inte förvaltar dessa tillgångar på ett förnuftigt sätt kan det innebära att vi inte förmår uppfylla vår tionde skyldighet mot Herren. Brist på lydnad mot denna heliga lag är inget vi ska ta lätt på. Det kan inte bara allvarligt skada vår andliga tillväxt och utveckling, utan också begränsa de fysiska och timliga välsignelser vi annars kunde få. Som president Spencer W. Kimball sa en gång: Herren klargör här att tionde är hans lag och att det krävs att alla hans efterföljare åtlyder den. Det är vår heder och förmån, vår trygghet och vårt löfte, vår stora välsignelse att efterleva denna Guds lag. Om vi försummar att betala ett fullt tionde förnekar vi oss löftena och utesluter något av mycket stor vikt. Det är en överträdelse, inte ett obetydligt förbiseende. Vad är då tionde? Herren har gett oss sin definition. Detta är början på den tionde som mitt folk ska betala. Därefter skulle de som sålunda hava betalt tionde giva en tiondel av sin årliga inkomst. Detta ska vara den för dem gällande lagen evinnerligen. Lägg märke till att tionde inte är vilket frivilligt offer som helst. Inte heller är det en tjugondel eller någon annan bråkdel av vår årliga inkomst. President Howard W. Hunter uttryckte det så här. Lagen beskrivs enkelt som en tiondel av vår årliga inkomst. Inkomst betyder vinst, ersättning eller lön. Det innebär lön vi får som anställd, vinst från affärsverksamhet, inkomst från odling eller tillverkning eller inkomst från all annan verksamhet. Herren har sagt att detta är den gällande lagen evinnerligen, liksom den har varit tidigare. Hur används tiondet? Kyrkans trofasta medlemmar betalar sitt tionde till en medlem i grensprästerskapet eller biskopsrådet. Under Herrens profets ledning samlas därefter dessa medel in och används för kyrkans tillväxt och utveckling runt om i världen. Exempel på användning av tionde medel är tempelbyggande, finansiering av det världsomfattande missionärsarbetet, uppförande och underhållning av möteshus och andra värdiga ändamål. Varför kräver Herren att hans folk betalar tionde? Herren är vår fader, och som vår fader älskar han oss. Eftersom Gud älskar oss vill han välsigna oss, både timligen och andligen. Lyssna till några av hans uttalanden i skrifterna. Lyssnen och hören, o i mitt folk, säger Herren, eder Gud, i som jag befinner välbehag i att välsigna med det största av alla välsignelser. Och ytterligare ett. Till så säger Herren, jag Herren är barmhärtig och nådig mot dem som fruktar mig och fröjdar mig över att ära dem som tjänar mig i rättfärdighet och sanning in till änden. För att kunna skänka sina barn välsignelser på ett rättvist och skäligt sätt har Herren instiftat lagar som styr dessa välsignelser som han vill att vi alla ska få njuta av. Han uppenbarade lagarnas princip för sin återställelseprofet. Det finns en lag, oåterkalleligen proklamerad i himmelen, förrän denna världens grundvalar vore lagda, enligt vilken alla välsignelser är utlovade, och när vi erhåller någon välsignelse från Gud, så sker detta genom lydnad för den lag, enligt vilken den är lovad. Och vidare, jag, Herren, är bunden när I gör en vad jag säger, men när I icke gör en vad jag säger, har ni inte ett löfte. Herren visste från begynnelsen att vi, hans barn, skulle ställas inför timliga och andliga motgångar under det här jordelivet. Dessa motgångar är verkligen en viktig del av vår jordiska prövning. Han visste att vi skulle behöva hans välsignelser under hela livet för att inte bara kunna överleva våra personliga prövningar utan också för att kunna åtnjuta en viss bekvämlighet, ja även välstånd. Därför har vi fått tiondelagen som instiftades från begynnelsen. Vi vet från skrifterna att Abraham välsignades när han åtlydde denna lag, och vi har nu exakt samma lag som frälsaren förkunnade då han besökte invånarna på amerikanska kontinenten för nästan 2000 år sedan. För en all tionde till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus, och pröva mig härmed, säger härskarornas herre, och se, om jag icke vill öppna himmelens fönster för eder, och utgjuta en välsignelse över eder, så att det icke ska finnas plats nog att mottaga den. Jag ska näpsa gräshoppan för eder, så att den icke ska fördärva frukterna på eder mark. Ej heller ska eder vinranka låta sin frukt falla till marken innan tiden är inne, säger härskarornas herre. Alla folk skulle kalla eder lyckliga, emedan i haven ett ljuvligt land, säger härskarornas herre. Vilken fantastisk lag, han som inte bara har makten och medlen att välsigna sina barn timligen och andligen, utan också en önskan att göra det, har gett oss nyckeln till dessa välsignelser som vi både behöver och vill ha. Denna nyckel är tiondelagen. Ja, som president James E. Faust uttryckte det. En del tycker kanske att de inte har råd att betala tionde. Men Herren har lovat att han ska bereda en utväg för oss att hålla alla hans bud. I början krävs ett språng i tro för att betala tionde. Vi lär oss om tionde genom att betala det. Jag tror verkligen att det är möjligt att ta sig ur fattigdom genom att ha tro nog att till Herren ge tillbaka en del av det lilla vi har. Mina bröder och systrar, allt vi behöver göra är att åtlyda lagen. Nu till min inbjudan. Jag inbjuder er som inte betalar full tionde än att börja idag med att betala Herren ett full tionde genom era lokala prästrumsledare. Jag inbjuder er att betala tionde till Herren först innan ni tar hand om några andra ekonomiska skyldigheter. Jag inbjuder er att förlita er på Herren, för han sa själv: pröva mig nu i detta. När ni gör det och när ni prioriterar att betala tionde till Herren före alla andra ekonomiska skyldigheter, då kommer ni i sanning att få bevittna Herrens enastående makt när han öppnar himlens fönster och låter en välsignelse utgjutas så att det icke ska finnas plats nog att mottaga den. Då kommer ni ha fått ert eget vittnesbörd om denna mycket heliga tionde lag, och när ni fortsätter att åtlyda denna lag kommer ni ständigt att närma er Herren. Ni som redan betalar full tionde lovordar jag för er trofasthet. Ni är redan vittnen och har fått ert eget vittnesbörd om uppfyllelsen av Herrens löften till dem som åtlyder denna befallning. Och varje gång ni betalar er tionde stärks er hängivenhet mot Herren. Jag bär mitt eget vittnesbörd för er om tiondelagen och hur sanna löftena är som Herren har gett rörande denna lag. Jag vet av personlig erfarenhet att välsignelserna verkligen kommer, och jag är så tacksam för detta. I Jesu Kristi namn, amen.
In the Book of Mormon, we read of...
I Mormons bok läser vi om den unge Nefi som av Herren befalldes att bygga en båt. Han var snabb att lyda denna befallning, men hans bröder var skeptiska. Då mina bröder såg att jag stod i begrepp att bygga en båt, skriver han, började de knorra emot mig, sägande: vår broder är en dåre, ty han tror att han kan bygga en båt. Ja, han tror även att han kan fara över dessa stora vatten. Men Nefi blev inte missmodig. Han hade ingen erfarenhet av båtbyggnad, men han hade starkt personligt vittnesbörd om att Herren skulle bereda en utväg för dem att utföra det som han hade befallt dem. Med detta kraftfulla vittnesbörd och denna motivation i hjärtat byggde Nefi en båt med vilken de färdades över de stora vattnen, trots mothugg av hans klentrogna bröder. Låt mig få berätta något som jag själv upplevt i min ungdom i fråga om kraften i rättfärdiga motiv. Efter andra världskrigets kaos hamnade min familj i Östtyskland, som var ockuperat av Ryssland. I fjärde klass fick jag lära mig ryska som första främmande språk. Det var svårt på grund av det kyrilliska alfabetet, men med tiden gick det ganska bra. När jag var 11 var vi tvungna att brådstört lämna Östtyskland på grund av min fars politiska åsikter. Nu gick jag i skolan i Västtyskland, som ockuperades av amerikanerna. I skolan där fick barnen lära sig engelska och inte ryska. Att lära mig ryska hade varit svårt, men engelska var omöjligt för mig. Det tycktes som om min mun inte var skapad för att tala engelska. Mina lärare kämpade, mina föräldrar led, och jag visste att engelska absolut inte var mitt språk. Men så förändrades något i mitt liv. Nästan varje dag cyklade jag till flygplatsen och såg flygplan starta och landa. Jag läste, studerade och lärde mig allt jag kunde om flygning. Min största önskan var att bli pilot. Jag såg mig själv sitta i förarkabinen på ett trafikplan eller ett jaktplan. I djupet av mitt hjärta kände jag att det var där jag hörde hemma. Så fick jag veta att för att bli pilot behövde jag kunna tala engelska. Med ens och till allas häpnad tycktes det som om min mun hade förändrats. Jag kunde lära mig engelska. Det krävdes fortfarande hårt arbete, uthållighet och tålamod, men jag kunde lära mig engelska. Varför? Tack vare en rättfärdigt och starkt motiv. Våra motiv och tankar påverkar till sist våra handlingar. Vittnesbördet om att Jesu Kristi återställer evangelium är sant är den starkaste motivationen i vårt liv. Jesus betonade gång på gång den kraft som goda tankar och rätta motiv har. Vänd den alla era tankar till mig, tvivlen icke, frukten icke. Vittnesbördet om Jesus Kristus och det återställda evangeliet hjälper oss att få reda på vilken särskild plan Gud har för oss och att sedan handla därefter. Det ger oss en visshet om Guds existens, sanning och godhet, om Jesu Kristi försoning och lära och om nutida profeters gudomliga kallelse. Vårt vittnesbörd motiverar oss att leva rättfärdigt och ett rättfärdigt levande stärker vårt vittnesbörd. Vad är ett vittnesbörd? För medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är ordet vittnesbörd ett innerligt och välbekant ord i våra religiösa yttringar. Det är ömt och ljuvligt. Det känns alltid heligt på något sätt. När vi talar om vittnesbörd menar vi snarare vårt hjärtas och sinnes känslor än en samling logiska och sterila fakta. Det är en andens gåva, den heliga andens vittnesbörd om att vissa principer är sanna. Ett vittnesbörd är den säkra kunskapen eller förvissningen som den heliga anden ger om att Herrens verk i dessa sista dagar är sant och gudomligt. Ett vittnesbörd är en varaktig, levande, rörande övertygelse om de uppenbarade sanningar i Jesu Kristi evangelium. När vi bär vittnesbörd förkunnar vi evangeliets absoluta sanning. I en tid där många anser sanning vara något relativt är ett tillkännagivande av absolut sanning föga populärt och ses varken som politiskt korrekt eller passande. Vittnesbörd om tingen så som det är oförskräckta, sanna och livsviktiga, därför att det är av evig betydelse för människosläktet. Satan skulle inte ha något emot att vi tillkännagav vår tros budskap och evangelis lära som förhandlingsbara allt efter omständigheterna. Vår fasta övertygelse om evangeliets sanning är ett ankare i vårt liv, lika stadigt och pålitligt som polstjärnan. Ett vittnesbörd är något djupt personligt och kan skilja sig något från andras vittnesbörd, för var och en av oss är unik. Men i varje vittnesbörd om Jesu Kristi återställda evangelium ingår dessa tydliga och enkla sanningar. Gud lever. Han är vår kärleksfulla fader i himmelen och vi är hans barn. Jesus Kristus är den levande Gudens son och världens frälsare. Joseph Smith är den Guds profet genom vilken Jesu Kristi evangelium återställdes i de sista dagarna. Mormons bok är Guds ord. Och president Gordon B. Hinckley, hans rådgivare och medlemmarna av de 12 apostlarnas kvorum är vår tids profeter, siare och uppenbarare. När vi genom den heliga andens kraft och gåva får djupare kunskap om dessa sanningar och om frälsningsplanen kan vi lära känna all sanning. Hur får vi ett vittnesbörd? Vi vet alla att det är lättare att tala om ett vittnesbörd än att få ett. Processen varigenom vi får ett vittnesbörd grundar sig på lagen om sådd och skörd. Det människan sår ska hon också skörda. Man får inget gott utan ansträngning och uppoffringar. Om vi måste kämpa för att få ett vittnesbörd så gör det detta oss och vårt vittnesbörd ännu starkare. Och om vi delar med oss av vårt vittnesbörd kommer det att växa. Ett vittnesbörd är en ytterst dyrbar ägodel därför att det inte kan förvärvas enbart med logik eller förnuft eller köpas med jordiska ägodelar eller ges i gåva eller ärvas efter våra förfäder. Vi kan inte lita till andras vittnesbörd. Vi måste veta för egen del. President Gordon B. Hinckley sa det. Varje sista dagars helig har ansvaret att själv skaffa sig en visshet bortom allt tvivel om att Jesus är den levande Gudens uppståndne levande son. Källan till denna säkra kunskap och fasta övertygelse är gudomlig uppenbarelse, till Jesu vittnesbörd är profetians ande. Vi får detta vittnesbörd när den helige anden talar till anden inom oss. Vi får en stilla och orubblig visshet som blir källan till vårt vittnesbörd och vår övertygelse oavsett kultur, etnisk tillhörighet, språk eller social bakgrund. Dessa andens ingivelser, snarare än enbart mänsklig logik, blir den sanna grunden till vårt vittnesbörd. Kärnan i detta vittnesbörd är alltid tron på och kunskapen om Jesus Kristus och hans gudomliga kallelse. Han som i skrifterna säger om sig själv: jag är vägen och sanningen och livet. Så hur får vi då ett personligt vittnesbörd grundat på den helige andens vittnesbörd? Tillvägagångssättet beskrivs i skrifterna. För det första, ha en önskan att tro. Mormons bok uppmanar oss: om i viljen vakna upp och väcka er själsförmåga, så att i kunden undersöka mina ord och utöva en smula tro. Ja, även om icke kunde göra mer än att önska att tro. Någon kanske säger: jag kan inte tro, jag är inte religiös. Men tänk bara, Gud lovar oss gudomlig hjälp även om vi bara har en önskan att tro. Men det måste vara en sann och inte en låtsad önskan. För det andra, sök i skrifterna. Ha frågor, utforska dem och sök i skrifterna för att finna svar. Än en gång har Mormons bok goda råd åt oss. Om i given rum, så att man kan så ett frö i era hjärtan, genom flitigt studium av Guds ord kommer det goda fröet att börja svälla i era bröst, om ni inte motsätter er det med otro. Detta goda frö kommer att utvidga er själ och upplysa ert förstånd. För det tredje, gör Guds vilja, håll buden. Det räcker inte att ge sig in i en akademisk debatt om vi vill veta för egen del att Guds rike har återställts till jorden. Inte heller räcker ett flyktigt studium. Vi måste själva handla. Och det innebär att lära sig vad Guds vilja är och sedan handla därefter. Vi måste komma till Kristus och handla efter hans lära. Frälsaren sa det: min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Han sa det också: om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. För det fjärde, begrunda, fasta och be. För att få kunskap från den helige anden måste vi be vår himmelske fader om denna kunskap. Vi måste lita på att Gud älskar oss och hjälper oss att känna igen den helige andens ingivelser. Mormons bok påminner oss: när ni läser dessa urkunder, kommer då ihåg hur barmhärtig Herren har varit emot människornas barn ifrån Adams skapelse ända ner till den tid då i mottagen dessa uppteckningar, och att i övervägandet i edra hjärtan. Frågan Gud, den evige fadern, i Kristi namn om dessa uppteckningar icke är sanna, och om i frågan med ett uppriktigt hjärta och ett verkligt uppsåt samt med tro på Kristus, skall han uppenbara sanningen för eder genom den helige andens kraft. Och profeten Alma sa det: jag betygar för eder att jag förvisso vet att det ting om vilka jag talar är sanna. Och hur tror ni att jag blivit övertygad om sanningen i dessa ting? Se, jag har fastat och bett att jag själv måtte få kunskap om dessa sanningar. Herren Gud har uppenbarat den för mig genom sin heliga ande. Och detta är uppenbarelsens ande. Mina kära bröder och systrar, Alma fick sitt vittnesbörd genom att fasta och be för över 2000 år sedan. Och vi kan få samma heliga erfarenhet idag. Vad är ett vittnesbörd till för? Ett vittnesbörd ger rätt perspektiv, motivation och en säker grundval på vilken man kan bygga ett meningsfullt liv och personlig utveckling. Det är en ständig källa till tillförsikt, en sann och trofast ledsagare i väl och ve. Ett vittnesbörd ger oss skäl att hoppas och glädjas. Det hjälper oss att vara optimistiska och lyckliga och glädjas åt naturens skönhet. Ett vittnesbörd motiverar oss att alltid och under alla omständigheter välja det rätta. Det motiverar oss att närma oss Gud och låter honom att närma sig oss. Vårt vittnesbörd är en sköld och likt en ledstång av järn leder den oss tryggt genom mörker och förvirring. Nefis vittnesbörd skänkte honom modet att göra sin röst hörd som en som lyder Herren. Han knotade inte, tvivlade inte, fruktade inte oavsett omständigheterna. När det blev besvärligt sade han: jag vill gå och göra det som Herren har befallt, ty jag vet att Herren skall bereda en utväg att utföra det. Precis som Herren kände Nefi, känner och älskar Gud även oss. Detta är vår tid. Detta är våra dagar. Vi är där saker och ting händer. Vårt fasta personliga vittnesbörd motiverar oss att förändra oss och sedan vara till välsignelse för världen. Detta vittnar jag om och jag välsignar er så som en Herrens apostel i Jesu Kristi namn. Amen. Vi påminner bröderna om det allmänna prästensmötet som börjar klockan 18.00 i konferenscentret ikväll. Tabernakelkörens världsomspännande utsändning imorgon bitti äger rum mellan 9.30 och 10.00. Söndagmorgens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar kören från missionärskolan i Provo för den vackra sång de har framfört denna eftermiddag och för den underbara ande de har fört med sig. Avslutande talare under den här sessionen är äldste Richard G. Scott i de 12 apostlarnas korum. När han har talat sjunger kören: folk och nationer, hör himlens röst. Avslutningsbön uppsänds därefter av äldste Jean R. Cook i det 70s kvorum. Äldste Scott.
Our Father in heaven wants each of us to enjoy peace and happiness in mortal life.
Vår Fader i himlen vill att vi var och en ska åtnjuta frid och lycka under jordelivet. Vår mästare Jesus Kristus och hans profeter har lärt oss hur vi kan känna denna frid och lycka trots att vi lever i en allt mer utmanande värld. En värld med allt fler konflikter och en stark koncentration av lockelser och frestelser. Jag vill visa på fel sätt att finna frid och lycka och sedan det rätta sättet genom en liknelse med klippklättring. Det finns de som väljer att klättra upp för en svår klippa med metoden soloklättring. De klättrar ensamma, utan utrustning, medföljare eller säkerhetsanordningar. De litar till sin egen förmåga och kompetens. De gör det för spänningen de får av att leva på gränsen med hög risk. De gör det trots att det är sannolikt att de med tiden kommer att falla och allvarligt skada sig eller dö. De är liksom många som möter livets svårigheter och frestelser utan att säkra sig vid Guds bud och den heliga andens vägledning. I dagens svåra värld kommer de nästan tveklöst att bryta mot viktiga lagar med smärtfyllda och nedbrytande följder. Gå inte solo genom livet. Du kommer med all sannolikhet att överträda Guds lagar. Det finns ett mycket säkrare sätt att klättra. När ett par klättrare ger sig på en svår klippa fäster förstemannen säkringar med en meters mellanrum medan han klättrar uppåt. Karbiner håller fast hans lina vid säkringarna. Säkerheten stärks av replagets andre man som står på en säker plats. Förstemannen skyddas av att andre mannen säkrar, att han noga reglerar repåtgången med hjälp av en repbroms. På så sätt skyddas förstemannen medan han klättrar uppåt. Om förstemannen skulle trampa fel begränsar säkringen fallet på ett säkert sätt. Andre mannen säkrar inte bara förstemannen utan uppmuntrar denne med kommentarer och signaler. De samtalar med varandra. Deras mål är att på ett säkert och stimulerande sätt övervinna en stor utmaning. De använder sig av metoder och utrustning som är beprövade och säkra. Den nödvändiga utrustningen består av en säker klättersele, en pålitlig lina, flera sorters säkringar som kan fästas i berget, kritpåsar för att förbättra greppet och rätt sorts kängor eller friktionsskor som förstemannen kan använda för att få grepp på den branta klippväggen. Replaget har studerat regler och metoder för klippklättring. De har undervisats av erfarna klättrare och har övat sig så att de kan röra sig fritt och vet hur man använder utrustningen rätt.
They have planned a route and determined how they will work together. When the leader scales far enough.
De har planerat leden och bestämt sig för hur de ska samarbeta. När förstemannen har klättrat tillräckligt långt och funnit en praktisk och säker plats säkrar han eller hon och samlar in repet medan andre mannen följer replängden upp till standplatsen. När han låg förstemannen upprepas proceduren. En säkrar medan den andra klättrar uppåt och fäster säkringar med en meters mellanrum som skydd mot eventuellt fall. Även om klippklättring kan se riskabel ut så gör dessa försiktighetsmått att det blir en stimulerande upplevelse. Säkert genomförd genom att man följer rätta principer. I vårt liv består säkringen av Guds lagar som skyddar oss under alla utmaningar vi ställs inför. Linan och karbinerna som håller fast linan vid säkringarna representerar lydnad mot dessa bud. När du lär dig buden, fortsätter att tillämpa dem och planerar för att undvika faror, så har du säkra medel som skyddar dig mot Satans frestelser. Du utvecklar karaktärsstyrka som stärker dig mot överträdelser. Om du trampar fel så undviker du varaktiga problem tack vare den säkring eller den hjälp som du har genom omvändelsen. Låt frälsaren vara din förste man. Han leder dig säkert över livets svåraste hinder. Hans lagar är absoluta säkringar som skyddar oss, fördriver fruktan och tillförsäkrar oss framgång i en annars farlig värld. Ett sådant liv leder förvisso till frid och lycka. Sann och varaktig lycka tillsammans med styrka, mod och förmåga att övervinna de största svårigheter kommer när du bygger ditt liv kring Jesus Kristus. Lydnad mot hans lärdomar gör att du säkert kan klättra uppåt på livets resa. Det är svårt. Det finns ingen garanti att du ser en omedelbar förbättring, men en försäkran om att du enligt Herrens tidsplan finner lösningar och får varaktig frid och lycka. Utmaningarna du möter, de tillfällen att växa som du ställs inför, är avsedda att vara tillfälliga akter på livets scen där varaktig frid och lycka råder. Bekymmer, hjärtesorg och besvikelser är en del av livet. Men det är inte meningen att livet bara ska bestå av sådana. Jag vill inte förringa hur svåra en del av dessa händelser kan vara. När det man ska lära sig är mycket viktigt kan prövningar finnas under en lång tid. Men de ska inte tillåtas vara medelpunkten i allt vi gör. Ditt liv kan och borde vara underbart givande. Det är din insikt om och tillämpning av Guds lagar som ger ditt liv ett strålande syfte medan du utvecklas och besegrar livets svårigheter. Det perspektivet håller utmaningarna på plats som trappsteg mot vidare tillväxt och utveckling. Herren verkar för din personliga tillväxt och utveckling. Du gör snabbare framsteg när du villigt låter honom leda dig genom varje tillväxtmöjlighet du ställs inför, oavsett om du gillar den eller inte. Lita på Herren. Be om att anden ska hjälpa dig förstå hans vilja. Var villig att acceptera den. Då berättigas du till den största lyckan och den största behållningen av denna jordiska erfarenhet. Frid och lycka är den ljuva frukten av ett rättfärdigt liv, men den kan endast fås genom Jesu Kristi försoning. Jag ska förklara. Vi gör alla misstag i livet. Vi bryter då mot eviga lagar. Rättvisan är den del av vår himmelske faders lycksalighetsplan som upprätthåller ordningen. Den är som tyngdkraften för en klättrare. Den finns alltid där. Den är vår vän om vi lyder de eviga lagarna. Den är till vår nackdel om vi bortser från dem. Rättvisan ser till att du får välsignelserna du förtjänar genom att lyda Guds lagar. Rättvisan kräver också att varje bruten lag gottgörs. Du välsignas när du lyder Guds lagar, men du kan inte förtjäna några extra poäng som kan rädda dig från att gottgöra de lagar du bryter mot. Om de inte åtgärdas kan brutna lagar göra livet bedrövligt och hindra dig från att komma tillbaka till Gud. Endast Jesu Kristi liv, lärdomar och framförallt försoning kan rädda dig från denna annars olösliga situation. Rättvisans krav för brutna lagar kan tillfredsställas genom nåden som du förtjänar genom att ständigt omvända dig och lyda Guds lagar. Sådan omvändelse och lydnad är ytterst nödvändig för att försoningen till fullo ska kunna utföra miraklet i ditt liv. Återlösaren kan göra upp din räkning med rättvisan och skänka dig förlåtelse genom din omvändelses barmhärtiga stig.
through the atonement you can live in a world where justice assures that you'll retain.
Genom försoningen kan du leva i en värld där rättvisan bekräftar att du kommer att få behålla det du förtjänar genom lydnad. Genom hans nåd kan du åtgärda följderna av brutna lagar. Försoningen var en osjälvisk handling med oändliga, eviga följder, mödosamt förtjänad av Guds son alena. Genom den krossade frälsaren dödens bojor. Den möjliggör att vi i slutändan kan dömas av återlösaren. Den kan förhindra en evighet under Satans makt. Den öppnar portarna till upphöjelse för alla som berättigas till förlåtelse genom omvändelse och lydnad. När vi begrundar försoningens majestät skapar detta innerliga känslor av vördnad, oändlig tacksamhet och djup ödmjukhet. Dessa känslor kan ge dig en kraftig motivation att hålla hans bud och ständigt omvända dig från dina felsteg så att du kan känna större frid och lycka. Jag tror att hur mycket du än försöker så kan du inte med ditt mänskliga förstånd förstå den eviga betydelsen av försoningen eller till fullo förstå hur den kunde genomföras. Vi kan bara på vårt eget högst begränsade sätt förstå hur mycket frälsaren utstod i smärta, ångest och kval och hur svårt det var för vår fader i himlen att se sin son uppleva försoningens ojämförliga utmaning. Ändå bör du samvetsgrant studera försoningen och försöka förstå den så väl du kan. Du kan lära dig vad som krävs för att leva efter hans bud, för att njuta frid och lycka under jordelivet. Du kan tillsammans med lydiga familjemedlemmar förtjäna rätten att leva med honom och med vår fader i himlen för evigt. Lehi lärde sin son Jakob. Inte ett kött kan bo i Guds närhet utom genom den heliga Messias förtjänster, barmhärtighet och nåd. Jesus Kristus hade förtjänster som ingen annan kunde ha. Han var Gud, Jehova, innan han föddes i Betlehem. Hans älskade fader gav honom inte bara hans andekropp, utan Jesus var hans enfödde son i köttet. Vår mästare levde ett fullkomligt och syndfritt liv och var därför befriad från rättvisans krav. Hans barmhärtighet betalar vår skuld till rättvisan när vi omvänder oss och lyder honom. Eftersom vi, trots allt vad vi förmår göra för att följa hans lärdomar, kommer till korta, är det dock av nåd vi är och frälsta. Jag vittnar om att frälsaren genom ofattbar smärta och lidande till ett obeskrivligt pris förtjänade rätten att vara vår förlossare, vår medlare, vår slutliga domare. Jag vet att han lever och att han älskar dig. Låt honom alltid vara din första man. Hans lagars säkringar gör att du säkert och med framgång kan bestiga de utmaningar du ställs inför. Du faller då inte i allvarliga överträdelser. Du får då ett liv i frid och lycka med upphöjelsens krona i det celestiala riket. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our heavenly Father.
Vår himmelske fader.
We have just heard this great anthem.
Vi har precis hört denna vackra psalm. Folk och nationer, hör himlens bud. Från dina fantastiska tjänare, missionärerna.
May it ever be so, Father, that the nations may truly hearken.
Må det vara så att alla nationer kan lyssna på dessa tjänare där de åker över hela världen.
Thou hast promised that the nations are in thine hand.
Du har lovat att nationen är i dina händer. Och vi ber att din ande må vila på dessa nationer. Att de dörrar som är stängda kan öppnas och att hjärtan kan lyssna på Jesu Kristi evangelium och genombara hjärtan så att de kan få mer frid i sina liv i den här världen. Och vi ber också, Fader, för alla de heliga som lyssnar på den här konferensen över hela världen, att vi också må lyssna. Och vi vet att det handlar om att lyssna och att lyda. Må vi ta dessa ord som har talats idag genom profetians ande och ta till dem till våra hjärtan. Och att vi kan ta dem och sprida dem i världen och till våra familjer och till alla som vi kommer i kontakt med. Och Fader, när vi avslutar den här sessionen och har känt din ande, så ber vi speciellt för vår president Gordon B. Hinckley, att han kan leda Jag ber dig för alla ledare att du må välsigna och styrka dem. Och vi ber till slut för alla som lyssnar och speciellt de som har vissa speciella behov, att de ska kunna få svar på sina böner och sina speciella behov. Vi uttrycker än en gång vår kärlek och vår tacksamhet, speciellt till din son. Vi uttrycker vår tacksamhet i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the...
Detta har varit en sändning från den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi har hört tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken stod en kombinerad kör från missionärsskolan i Provo.
This broadcast has been
from... Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.